Välkommen till Skånes taltidnings midsommarnummer, nummer 25, 2023. Utgivningsdag, torsdag den 22 juni. Solen går upp redan klockan 4.23 och ner igen 21.56. Och det är så ljust det blir. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman Risi. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Vi har försökt och försökt, men det är inte meningsfullt att fortsätta. Synskadades riksförbund slutar driva synskadades rätt till ledsagning i domstol.
EUs tillgänglighetsdirektiv kan ge personer med synnedsättning tillgång till mer litteratur, om inte den svenska grundlagen lägger hinder i vägen.
Månadens ansikte är dubbelt. Robin Werner med artistnamnet Elektra. Tillsammans har de gjort skånskan populärare.
Öppnat och stängt med pizza, glass och cyklar.
Gustav Vasa firar 500 år på tronen och vi hänger på. Årets midsommartävling har jubilerande kungar som tema.
Evenemangstips med pladder, streetfood och tidsresa.
Och kalendern med komiker, Kennedy och kungen.
Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar norra Skåne tavla med mellersta och sydöstra Skåne, medan sydvästra Skåne har en egen. Och allra sist redaktionsrutan.
Synskadades riksförbund slutar driva överklaganden om ledsagning enligt LSS i domstol. Det har man gjort för medlemmarnas räkning i ett antal år. Men utvecklingen har gått i motsatt riktning. Och nu kommer SRF att jobba för att lagen ska ändras så att fler synskadade ska få rätt igen till ledsagningen.
Ja, förbundsstyrelsen beslutade att vi inte längre ska driva ledsagningsfall i domstol. Vi har ju försökt under många år att göra det och vi har drivit ett ganska stort antal fall som när de har överklagats till högsta instans har fått nej. Och då har vår jurist konstaterat att det finns ingen anledning att lägga tid längre på att försöka denna vägen, utan nu handlar det om att driva lagförändringsfråga istället.
Ja, det där var ju en strategi från SRF att försöka påverka juridiskt, driva fall i domstol så långt det gick. Men här är ni nått vägs ände då med den strategin?
Ja, det är väl så vi får konstatera. För vi har ju blivit uppmanande utav politiker både i riksdagen och i regeringen under åren att driva det juridiskt för att få till ett förtydligande eller förskjutning utav vem som ska kunna få ledsagning via LSS. Och vi har ju prövat det nu i ganska många år och det visar sig att domstolarna gör inte den här justeringen, utan man har bestämt sig för att synskadade inte tillhör de som kan få ledsagning via LSS. Och nu känner vi väl att vi har försökt så långt det går, men i stort sett alla fall som kommunerna överklagar, de får då avslag i domstolen, så att synskadade inte får ledsagning.
Och det är en utveckling som har pågått i många år. För 12 år sedan så var det nästan 2500 personer i Sverige som hade ledsagning enligt LSS som var synskadade. Det har minskat till under 800 förra året. För den som inte haft ledsagning enligt LSS, vad är det som är så bra med den? Jämfört med ledsagning enligt socialtjänstlagen som gör att ni har kämpat så mycket för den.
Ja, man har en mycket större möjlighet att bestämma själv vad man vill använda ledsagningen till och vem som ska vara ledsagare. Och det är dessutom kostnadsfritt enligt LSS. Och vilket det inte är självklart att det är enligt socialtjänstlagen, utan kommunerna kan i den lagstiftningen ta ut timavgift.
Förbundsjurist på Synskadades Riksförbund är Anna Kvarnström. Delar du den här bedömningen att det inte är meningsfullt att driva fler överklaganden om ledsagning enligt LSS i domstol?
Ja, att det inte är meningsfullt är väl att kanske hårdra det lite. För det är klart att för varje människa som vill ha sina goda levnadsvillkor, vill ha rätten till ledsagarservice, så är det i viss mån meningsfullt att få saken prövat. Men rent juridiskt har vi ju uttömt möjligheterna att ge människor till personkretstillhörighet och därmed insatsen ledsagarservice. Så det är ju lite grann att ingjuta människor i falsk tro, att känna att, liksom att det skulle gå vägen, så att säga. Vi har ju uttömt.
Ni har drivit många fall för medlemmars räkning ett antal år. Kan du ge något exempel på vad det är för fall?
Ja, den negativa praxisen började ju tillämpas så långt tillbaka till som 2010. Så det har ju varit en fantastisk mängd med ärenden sedan dess. Och även jag har ju hanterat en mängd ärenden, tyvärr. Eftersom man skulle vilja att det inte behövs. Och det är ju människor som är unga, mitt i livet, äldre. Som utav olika skäl behöver stöd i vardagen i form av ledsagarservice. Och där är det ju så att förarbeten och lagstiftningen garanterar dem det i LSS. Men en tillämpning nu har kommit att säga att det räcker inte med den typen av svårigheter som psykologer har. Utan man ska också ha svårigheter med att sköta sin hygien, toalettbestyr och mathållning i hemmet i princip. Och det har ju inte synskadade. Så det leder ju till att människor inte får goda levnadsvillkor och delaktighet i samhället längre.
Vad behövs nu då?
Alltså, vi har ju uttömt den juridiska vägen för att få en ny ändring i praxis eller få Högsta förvaltningsdomstolen att komma med ett nytt avgörande som skulle kunna återställa lagen till dess egentliga betydelse. Men det som behövs är ju nu en lagändring. Det går inte längre att bara hänvisa till domstol. Utan det här är lagstiftarens ansvar faktiskt. Och man kan ju jämföra lite med hur det ser ut i färdtjänstfrågan. Där fick vi ju för inte så länge sedan en utredning från Trafikanalys som påpekade att det hade skett en rättsutveckling som inte hade stöd i lagen och förarbeten och därför förordade just en lagändring. Och just så är läget också när det gäller ledsagarservice och LSS.
Vad hoppas ni på och verkar för nu? Ändring i lagstiftningen?
Ja, alltså det är ju inte så att vi har gett upp ledsagning via LSS, utan tvärtom. Vi kommer fortsätta att jobba hårt för att det ska bli självklart igen att synskadade ska kunna få den här typen av insats. För det första så väntar vi på att det kommer en utredning nu som Socialstyrelsen håller på med. Den ska släppas i slutet av juni och vi får ju se vad den kommer fram till. Men efter det så kommer vi ju att jobba hårt för att få regeringen att lägga fram ett förslag till riksdagen om att det måste ske en förändring.
Hur ser du på de politiska möjligheterna att få igenom det?
Jag har träffat alla de politiska partierna i riksdagen nu under våren. Deras funktionshinders politiska talespersoner. Och när vi har pratat om ledsagning så har alla de varit, som jag upplever det, förstående och insett att det är orimligt att synskadade nekas ledsagning. Så jag har en stor förhoppning på att det ska kunna hända något. Men det krävs ju också då att det kommer ett förslag från regeringen. Och jag är positiv och man kan ju inte jobba med sånt här utan att man har en förhoppning att man ska lyckas.
Sa Niklas Mattsson, förbundsordförande för Synskadades Riksförbund. Och vi hörde också SRFs förbundsjurist Anna Kvarnström. Rapporten var Mats Sundling.
Om 2 år kommer Sverige att vara ett tillgängligare land för personer med funktionsnedsättningar. Ja, det är i alla fall syftet med EUs tillgänglighetsdirektiv som riksdagen för några veckor sedan beslutade införa i Sverige. Från Synskadades Riksförbundssida hoppas man främst på att banktjänster och e-handel men även betalkortsterminaler ska bli tillgängligare. Det sa Henrik Götesson på SRF till Skånes taltidning för ett par nummer sen. Även e-böckerna vill SRF gärna se bli tillgängliga. Men osäkerheten är stor om den delen av direktivet går att införa i Sverige. På MTM, alltså Myndigheten för tillgängliga medier, samordnar Maria Dietriksson arbetet med tillgänglighetsdirektivet. Och hon säger så här om vad det kan komma att innebära för punktskrifts- och talboksläsare.
Direktivet innehåller ju många produkter och tjänster, men när det gäller läsning så är det e-boken och den här programvaran som man använder för att läsa själva digitala filen i, kan man säga. Och det som är syftet med lagen, det är ju att det ska finnas mer tillgänglig litteratur som fler kan läsa när lagen väl har trätt i kraft. Så förhoppningsvis så kommer ju läsare av talböcker och punktskrift att påverkas positivt av lagen, eftersom kraven möjliggör ju till exempel digital punktskrift i en e-bok, vilket är ju positivt för dem som föredrar det sättet att läsa punktskrift.
Och hur fungerar det då rent praktiskt?
Ja, rent praktiskt kan jag nog inte svara på, för det är en teknisk lösning. Men det handlar om att man möjliggör i själva e-boksfilen så att man kan uppfatta filen på flera olika sätt. Så att e-boken går att ta del av med olika sinnen. Den ska gå att läsa med ögonen, med öronen eller med fingrarna. Och då handlar det helt enkelt om att den märks upp på ett sätt så att läsaren kan använda sina hjälpmedel för att få tillgång till innehållet.
Om man läser den med hörseln, kommer den att skilja sig på något sätt från en ljudbok då?
Ja, en ljudbok är ju oftast inläst med mänsklig röst idag. Det finns ju lite olika lösningar, men det är ju den vanligaste varianten att förlaget släpper en ljudbok som bara har en ljudfil helt enkelt, som inte är kopplad till texten överhuvudtaget. Du kan liksom inte lyssna och läsa samtidigt. E-boken då, som ingår i direktivet, då kommer du kunna lyssna på boken med hjälp av en talsyntes. Och du kommer också då få tillgång till texten som du inte får i ljudboken. Men ljudboken ingår ju inte i direktivet, så att vi är tydliga med det.
Men kan det här få någon konsekvens för ljudböckerna, att det blir färre inlästa böcker, alltså mänskligt inlästa böcker, om nu e-böckerna blir tillgängliga?
Det är ju en jätteintressant fråga, och där spelar ju framförallt liksom utvecklingen av talsyntesen en väldigt stor roll. Så jag kan nog inte på rak arm svara på det, men det sker ju en ganska snabb utveckling kring talsyntes idag, där de syntetiska rösterna blir allt bättre helt enkelt. Så det är väl fullt möjligt att många ljudboksförlag och andra kommer se det som en möjlighet. Men det tror jag mer är en fråga att ställa till förlagen än till NTM i dagsläget.
Det diskuterades när det här togs i riksdagen om att det här kolliderar med tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen, att det måste göras utredningar. På vilket sätt?
Ja, det där är ju en sak som har dykt upp under utredningens gång av det här direktivet. Och det är så att det finns en bedömning i utredningen, i propositionen då, som säger att lagen troligen inte kan tillämpas fullt ut när det kommer till e-böcker. Och det beror på det här grundlagsskyddet som de flesta e-böcker har genom yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Och om man ska kortfattat förklara det lite, så det innebär liksom den här krocken, eller om man ska säga, att man inte kan ställa fler krav än de som redan framgår i grundlagen på de produkter som har grundlagsskydd. Och det är för att det skulle ses som ett hinder för etableringsfriheten. Och eftersom de här tillgänglighetskraven då bedöms inte idag liksom finnas i grundlagen, så kan man inte ställa dem. Eller det måste i alla fall utredas om man kan ställa dem eller inte. Och då behövs det helt enkelt en grundlagsutredning som då tillsätts av regeringen. Och det har inte kommit ett sådant besked än, men vi gör ingen annan bedömning än vad man har gjort i utredningen, utan vi inväntar besked kring utredning och vad den sen kommer fram till, så får vi se.
Så det betyder att om det inte var bestämt från början att det här skulle bli en tillgänglig e-bok, så bryter det mot tryckfrihetsförordningen?
Ja, så kan man nog, utan att jag är jurist, så jag kan inte svara på om det skulle vara helt korrekt uttryckt. Men som jag förstår det, så måste liksom, för att kunna ställa nya krav på någonting som är grundlagsskyddat, så måste grundlagen ha den öppningen från början, så kan man säga. Och idag är bedömningen att grundlagen inte har en öppning för just de här kraven när det gäller e-boken, utan det ses som då ett hinder för etableringsfriheten.
Nu ska ju det här tillgänglighetsdirektivet träda i kraft om 2 år. Kommer man att hinna?
Ja, men det får vi väl ändå hoppas att man gör. Det är många sektorer som täcks och det är många krav. Och jag kan inte svara på liksom hur förlagen kommer ställa om och så vidare. Men vi hoppas ju att vi också kan hjälpa dem som vill ställa om i tid att göra det. Och att vi kan finnas här för att guida förlagen och förmedlarna och läsarna, så att alla hittar till sin tillgängliga läsning även efter direktivet har trätt i kraft. Men om de kommer hinna ställa om, det är då också en bra fråga att ställa till förlagen själva, tror jag.
Skulle du säga att det här tillgänglighetsdirektivet innebär stora fördelar för synskadade läsare?
Ja, om syftet med lagen och direktivet blir det som man har tänkt. Alltså det vill säga att det kommer finnas fler tillgängliga produkter och tjänster i samhället när lagen har trätt i kraft. Då är det naturligtvis jättepositivt för hela samhället. Det innebär att vi är ett steg närmare ett mer liksom universellt utformat samhälle kan man säga. Så utifrån det så skulle jag ju säga att det bör det ha en positiv effekt. Det är ju så med sådana här direktiv och lagstiftningar att en del saker kommer visa sig först när lagen har trätt i kraft och man börjar få lite syn på hur det funkar i verkligheten. Det är ju en sak att skriva fram en lag och ett direktiv på papper och det är en annan sak att se hur det funkar i lagstiftningen. Och det är därför ofta sådana här direktiv revideras så att man har möjlighet att framföra vid en revidering att jo, men det här var ju syftet men det blev inte så, det blev så här. Och då har man möjlighet att göra om. Så man ska ju också se den här processen som i allra högsta grad liksom, möjlig att utveckla. Skulle vi upptäcka att någonting inte funkar eller att några läsare faller mellan stolarna, ja, men då finns det en möjlighet att påverka det förhoppningsvis. Och det är ju MTMs uppgift att säkerställa att ingen faller mellan stolarna och att ingen står utan sin läsning, oavsett lagen. Tanken är ju att det ska gå att använda samma bankomater, samma e-bokslösning, samma resebokningssystem samtidigt och på samma sätt som för alla i samhället, så även personer som har någon typ av funktionsnedsättning eller funktionsvariation ska få tillgång till samhället liksom på lika villkor. Och det måste ju ses som ett stort steg framåt, tänker jag. Alltså, MTM har ju en vision om att all läsning i samhället ska vara tillgänglig. Och det här är ju ett steg på vägen dit, tänker jag.
Sa Maria Dietriksson, strateg på MTM, som samordnar myndighetens arbete med tillgänglighetsdirektivet. Och det är alltså enbart e-böcker som omfattas, inte tryckta böcker eller ljudböcker. Och vi kan tillägga att om en kommande grundlagsändring visar att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetslagen måste ändras, så kan tillgänglighetsdirektivet vad gäller e-böcker inte träda i kraft i juni 2025. Och det beror på att en grundlagsändring måste beslutas av två riksdagar med ett val emellan. Reporter var Birgitta Fredén.
Hon pratar bred malmöitiska och klär sig gärna glittrigt och urringat. Hans skånska är inte lika bred, men bägge har de varit med i tv nyligen och kanske gjort mer än någon annan på länge för den skånska dialekten. Och bägge unnar de sig saker och ting. Månadens ansikte sitter i dubbel version på Robin Werner från Höllviken och hans dragshow-alter ego Elektra, känd från tv-programmet Drag Race Sverige. Men vi börjar med en helt annan skånsk underhållare.
På utflykt till bokskogen Malmöbon glor till raden av strålande fönster på tor. Att smaka på kaka som bakats på spett, dig bär hennes nådfria rinnan kujett. Där rådjuren skyndar.
Författaren Maria Maunsbach har utnämnt dig till Sveriges nya Edvard Persson. Vad tycker du om det?
Nej, men alltså, när jag läste det så blev jag så otroligt chockad och smickrad. Det är ju helt galet liksom att det jämförs på det viset. Men jag tackar och tar emot. Jag har ju förstått att det här numret då, eller den här låten har gått rakt in på olika sätt hos människor med hela Unna dig. Det kanske var rätt i tiden, det kanske var kombinationen och budskapet eller statement eller liksom det visuella i det som blev bara ett fenomen liksom. Ja, nej, men det var ju den här då så kallade talangtävlingen då i Drag Race där alla skulle göra varsin talang. Och då kan man tänka då att drag är en talang i sig. Och jag kan ju inte jonglera och jag kan ju inte heller liksom spruta eld eller akrobatik eller sådär. Så jag fick ju tänka lite så, vad gör jag med drag då som kanske är unikt eller det som jag gör absolut bäst? Och det är ju de här tokiga karaktärerna. Så jag bestämde mig ganska så snabbt för att jag ville göra någon typ av sketch. Men sen har jag en man som är väldigt duktig på musik. Så vi tillsammans då skapade då en låt som vi kallar för Unna dig. Synd och slänga ju, inom parentes. Där jag spelar, alltså tänk riktigt så där malmöitisk kvinna eller tant, snuddar nästan på tant. Jag tänker liksom den här grova malmöitiskan som min farmor hade. Åh oh, nej, vad tjuset. Ja, ska vi inte gå ner på stan och ta en god kaga och se? Alltså, den här dialekten, den finns ju typ inte längre. Den dör ju nästan ut, vilket jag tycker är jättesorgligt. Och där i det numret då så tycker jag att det är så spännande. Att bara för att man ser fin och tjusig ut så behöver det inte betyda att man inte kan göra något kul av det. Så att jag byggde upp liksom någon slags 70-talsfantasi med stort lockigt discohår och en sån här body full med paljettfransar i silver och så massa gnistrande Swarovski-kristaller över. Så att jag ser liksom ut med riktigt sån här Studio 54 discodonna. Men sen när jag öppnar truten så kommer det här dumma liksom malmöitiska liksom sjunger väldigt väldigt lågt och är väldigt sådär syn och slänga ju. Jag kan ju inte ens sjunga, vilket man kanske hör, men det blev bara väldigt komiskt och visuellt snyggt också.
Och jag skulle säga också kärleksfullt.
Absolut, för att det här är ju en hyllning. Jag hör ju mormor, jag hör mamma. Och det är fredag, då får man faktiskt unna sig nu. Ska vi beställa hem till mat? Ja, det får vi unna oss liksom. Det är som en hyllning till de äldre kvinnorna i mitt liv helt enkelt. Men sen kan unna dig, kan ju också vara så här. Du, lägg dig i soffan och se en film. Det är lördag, det är fint väder. Men unna dig och lägg dig på soffan.
Och du beskrev en elektroversion och nu kan du få beskriva hur ditt vardagsjag ser ut i en t-shirt som det står Unna dig på.
Och då är det liksom mina favoritfärger med lila och blått och rosa, lite så här diskotema på själva logotypen. Och bara ett par bekväma svarta Adidas shorts med vita ränder på sidan. Jag tycker om de maskulina attributen. Jag tycker om att ha lite skäggstubb och jag tycker absolut om uttrycksfulla kläder och ja, men mode och sådär tycker jag är jättekul. Men det är en stor motsats till vad Elektra är. Jag vet att många som sysslar med drag, de kanske behåller långa naglar för att de går och bygger naglar på salong för att, ja, men för att förenkla sin drag och rakar av sig ögonbrynen för att kunna måla snabbt upp nya bryn högt upp i pannan. Men det är sådana här små bitar som jag själv inte gör, för att jag gillar liksom den här förvandlingen från det maskulina till det feminina. Det tycker jag är en ganska så spännande grej liksom.
Om jag ber dig syntolka dig själv, alltså berätta hur du ser ut.
Ja, men jag är 1,83 lång. Mörkt hår, ganska så klassisk härklippning. Kort på sidorna runt öronen i nacken och så lite längd uppe på gässan. En normal kroppsbyggnad. Jag skulle kanske behöva besöka gymmet eller motionera lite mer och få en sån där tv-kropp, eller om man ska säga, med hårda bröstmuskler. Men det har inte jag. Jag unnar mig en kaka istället då och då. Lite framåtskjuten haka, lite manlig haka om man säger, vilket gör att det kanske avslöjar lite när man är drag. Där skulle jag kanske hellre vilja ha en lite nättare haka liksom. Men det stör mig absolut inte när jag är civil, när jag är Robin liksom.
Använder du det uttrycket, att vara civil?
Ja, men det kan man faktiskt göra. Förut var det så bra, för jag har hållit på med drag länge och har träffat på folk som drag ute på allt, klubbar och allt vad det kan vara. Och där man då liksom hälsar och tjoar och tjejer. Och sen så när man går på stan så är det ingen som känner igen en. Men riktigt så är fallet inte nu. Nu känner de igen Robin också, och inte bara Elektra.
Jag heter Cecilia Krimskott och jag är lärare på Sundsgymnasiet. Jag undervisar i svenska och historia. Svenska ämnet är någonting som alla tvingas läsa under alla sina grundskolor och gymnasieår. Men kultur och idéhistoria var en kurs som var speciell för estetiska programmet. Och när vi pratade om bilder, om konst, om renässansmåleri, så hände det någonting. Framförallt att Robin tyckte att det här med färg och form, att nu äntligen så var det någonting annat än bara text. Och det var väldigt roligt.
Vad var det som hände då som du såg?
det här kreativa som man såg redan då när han stod på scen i sina teater- och dansämnen till exempel. Det här kreativa med färg och form, att titta på bilder på Venus födelse från renässansen till exempel, till att prata om hur kvinnligt och manligt framställs i måleri till exempel. Så vi hade jättebra och roliga samtal.
Var dragshow redan aktuellt på den tiden?
De hade ju en del föreställningar och både teater och dans. Och jag vill minnas att Robin för första gången på Sundsgymnasiets scen bo i drag. En rätt så komisk kvinna. Och det var ju faktiskt första gången jag såg det på skolan. Han var först.
Är det så att han skulle kunna komma och showa på Sundsgymnasiet?
Alltså det hade jag ju tyckt varit jätteroligt. Så jag säger ja.
Gud vad roligt, Cecilia. Ja, hon var ju klassförståndare också på oss.
Vad minns du av det här som hon säger? Att det hände någonting under just lektioner som hade med bild och form och sånt att göra?
Jag kommer ihåg att det var med nöd och näppe i grundskolan att jag klarade av grundämnena och att jag liksom, ja, men fick hoppa upp en klass och fick gå vidare och att jag kom in på estetiska programmet, det var ju drömmen. Men det visade sig först i gymnasiet när man började då studera i dans och teater och lite mer bild och så, där jag fick högsta betyg i alla de ämnena och lite sådär lagom på svenska matte och så, precis att jag klarade av det.
Drag Race-programmet bygger på ett amerikanskt tv-format, RuPaul's Drag Race, där deltagarna bedöms av en jury när de får olika uppgifter, som när Robin presenterade sitt Unadai-nummer, eller att tillverka en snygg kostym med hjälp av gammalt skräp eller mima till en känd låt. Och däremellan klipps samtal från sminklås och syverkstad in, som här när Robin ställer en fråga till de andra medan hårfönen surrar.
Har ni varit med om så här liksom, ja, men så här riktigt svåra motgångar liksom, för att man gör drag eller för att man är drag?
Vad menar du?
Alltså typ har liksom blivit, jag vet inte, misshandlad eller...
I programmet så förekommer det ju faktiskt en hel del svärta. Ni är väldigt glammiga och tjusiga, men sen sitter ni och snackar och så kom det väldigt svarta och jobbiga historier om uppväxten. Men du berättade ingen sån historia. Finns den inte eller kom den inte med?
Jag har haft en fantastiskt fin uppväxt. Jag har stöttande föräldrar. Min mamma tog med mig på After Dark första gången jag var 10 år gammal och blev liksom presenterad för dragshow precis så som många andra i Sverige har blivit. Vi har haft dragshow på Sveriges Television sedan 76. Och jag är jätteglad att jag fick ta del av det liksom i tidig ålder. Jag har ett stadigt förhållande sedan snart 20 år tillbaka med min man Johnny som är min största stöttepelare och hejar klack till min drag. Han utövar ju drag själv. Så att jag har en enorm trygghet och känner mig väldigt trygg med var jag kommer ifrån och vad jag gör och liksom vad min drag är. Men det var ju otroligt mycket viktiga och ja, mörka historier som delades i Drag Race. Vi fick ju utbilda på så många olika plan, inte bara inom konstformen drag utan också vad som kan hända i folks liv liksom.
I alla fall som det var framklippt i tv-serien så verkade det som att du blev en stöttande figur för dem när de berättade att man såg ditt ansikte och hur du lyssnar och reagerar och speglade dig som person.
Ja, men jag tror väl att det gör det. Jag tycker det är intressant att höra om folk, var man kommer ifrån och jag tycker att det är väldigt häftigt att se också hur man formas som människa baserat på vad man kanske har varit med om eller var man kommer ifrån och så. Jag är också, var också den äldsta i gruppen, hållit på med drag längst av oss alla. Jag var absolut 100% inne i tävlingen, men jag har gjort drag så länge och suttit och sminkat mig i sminklåf och snackat när man liksom går in i någon slags förvandlingsvärld. Så kanske man börjar dela med sig och då var det ju kanske de tillfällen att jag fanns där helt enkelt.
Förvandling säger du, är det så att det är två olika personer, personligheter eller vad är det för någonting? Vad är det som sker när du klär om, klär upp, förändras?
Ja, det finns många ord, klär om, klär ut eller klär upp. Ja. För mig så är det inte en jättestor förvandling. Jag ser det som underhållning, som ett skådespeleri, som att jag absolut kanske går in i en roll om det är så att jag ska spela en specifik karaktär. Men Elektra är ett samlingsnamn för den dragkonstform som jag gör. Om det så är att jag står på scen som en popdiva, eller om jag är en komisk tant, eller om jag, vad vet jag, kanske gör en parodi på en känd svensk artist eller sådär. Jag har ingen så speciell att jag blir på ett annat sätt. Det är klart att man kanske, när man får på sig klackar och korsett, så får man en annan hållning och man liksom vet ungefär vilka vinklar och vilket liksom ansiktsuttryck som gör sig bra på bild och på så. Att man liksom hittar det feminina i sig. Men jag är ganska, jag tror inte att man blir nog inte sådär att oj gud, jag kan knappt fatta att det är samma person, för jag är ganska lik mig själv liksom i drag också. Jag är lite lugnare liksom.
Hur kändes det att göra den scenen där ni sminkar er i mörker där du inte såg ett smack?
Publiken väntar, men plötsligt blir det svart. Som drag queen så måste ni kunna sminka er i blindo.
Ja, nej, där tror man ju att ens makeupartist kunskaper ska hjälpa en att reda ut. Men det är bara det att man hade ingen aning om vad man använde. Om det var en röd läpppenna eller en svart kolpenna.
Och Robin såg ut som någon i ett barnprogram. Ljuslila burrig peruk, tjocka slarviga röda linjer kring ögonen. Svarta fläckar här och där, glittriga läppar.
Ett komiskt resultat, vilket egentligen inte är mig emot. Jag hade nog inte i agendan att jag skulle bli särskilt snygg i den utmaningen faktiskt.
Gav det dig någon aha-upplevelse hur det är att inte se och ändå vara tvungen att göra saker?
Man har nog mycket man tar för givet när man har en fullt funktionerande syn. Men det är ju det att man hade ju ingen aning om. Man fick ju verkligen så här känna efter på texturen. Är inte en ögonpenna lite hårdare kanske än vad en läpppenna kan vara? Och är det inte så att det här glittert eller är det puder? Att man får liksom verkligen använda händerna till att känna sig fram. Och det är wow, liksom, all cred till de som faktiskt har det i sin vardag. Liksom.
Det är ju så att programmet också finns syntolkat. Har du kollat på den i syntolkad version?
Jo, men jag har faktiskt kollat in lite. Och det är också sådär, ja, du blir så förvånad hur snyggt man kan få in utan att då plocka bort ja, men våra röster då. Sen bara lägger man till det där lilla extra liksom som gör att man kan förstärka.
Mintgrön blus med puffärmar och kort vit kjol. Det silvergråa håret är bestrött med glitter och pumpsen lika så.
Var det någon som har beställt skånsk spirikaga?
Slänger kakan i golvet.
Ja, hur man beskrev min entrélook och... Det var också så här imponerat, för det är ingenting som man har tänkt på så mycket innan. Men jag gick in och kikade lite och blev väldigt imponerad så hur det beskrivs. Liksom.
Robin Werner är född 1987 och innan han, tack vare Drag Race Sverige, blev närmast folkkär med Elektra och Una Dai, så har han uppträtt i Hollywood redan 2014 och showat i Malmö med gruppen Cabaret Moulin. Det är Möllan på franska det. Han var med på After Darks sista turné med Christer Lindarw och har nu fått ett skivkontrakt med ett internationellt bolag, vilket ska följas av ytterligare lanseringar.
Ja, jag trodde aldrig att det skulle bli så här, men jag tänker att jag rider på vågen och så får vi se var vi landar. Liksom.
Vad skulle du gjort i livet om det inte alls hade blivit scen och show?
Men då tror jag att jag hade nördat in ännu mer på djur. Jag älskar ju mina tre chihuahuor och två aror. Papegojor och exotiska fåglar är ett väldigt nördigt intresse jag har. Men det är ju det här med studerandet. Jag hade liksom inte orkat att studera till djurskötare eller veterinär eller så. Men kanske hade det inte varit sen, troligen något annat kreativt. Och loppis och gamla saker och antikvitet tycker jag är väldigt kul också. Kanske något sånt.
Tintin.
Vi har träffat hundarna. Får jag träffa papegojorna och får vi se klänningarna?
Självklart.
Hittar ni på mig? Det här är Ville.
Turkos gröna fjärda. Och sen är hela magen då knallgul.
Det är ju en rejäla näbbar. Hur ofta blir du biten.
Ja, men det är lite då och då. Jag brukar titta på mina händer ibland när jag ska göra någonting, ett framträdande eller så. Har jag några bett nu från fåglarna? Jag har fått flytta bort lite av mina draggrejer för att papegojorna ska få sin plats här. Och de bor ju i en stor voljär, alltså en jättestor platsbyggd bur som de är i när vi inte är hemma eller när de behöver vara inne för att inte bita på mikrofoner och annat.
Oj, rakt in mellan paljetterna.
Så här förvarar vi då alla showkostymer och klänningar. Och det här är ju flera tiotusentals glaspärlor. Den är faktiskt gjord i Bangkok. Jag har inte suttit och sitt på den här själv. Otroligt mycket timmar som ligger bakom en sån här. Och den väger ju 6 kilo eller något sånt, den här klänningen.
Det här är alltså vad som får en del att demonstrera utanför bibliotek där någon klädd så här kommer och läser sagor. Vad säger du om det?
Jag skrattar mest åt det för jag tycker att det är så knasigt. Man har bara hittat någonting liksom som man då vill påstå skulle vara något farligt för barn. Vi har ju haft liksom After Dark på tv sedan 70-talet. Babsan, Lars-Åke, som har varit med i vart och varannat program, allt från Fångarnas på fortet till Let's Dance och allt vad det har varit. Och vi är clowntanter. Vi må vara män i feminina kläder, men det ligger liksom också i betraktarens öga. De har också fått för sig lite att det som kanske spelas på en nattklubb, den typen av show som en del dragshowartister kör på nattklubb, inte minst i USA då, att det är lite, kan vara lite sexigt och lite häftigt och sådär. Men vad man glömmer då är att vi är ju liksom kompetenta artister och skådespelare precis som alla andra. Vi anpassar oss efter vår publik.
Det sa Robin Werner, mer känd som Elektra, skånsk dragshowartist som inte nådde ända fram till final i tv-programmet Drag Race Sverige, men vars karriär ändå verkar gå som tåget. Reporter var Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. Cykelleden Skåne, som är 57 mil lång och genomkorsar stora delar av Skåne, har invigts. Leden har 3 deletapper, Kristianstad-Ängelholm, Ystad-Båstad samt Lomma-Kristianstad. Region Skåne och 17 kommuner ligger bakom de så kallade regionala cykellederna. Sen tidigare finns de nationella cykellederna, Sydostleden, Sydkustleden och Kattegattleden. Och tanken är att främja cykelturismen, besöksnäringen och miljön. Och Helsingborg har ett stort cykelgarage invigts framför Helsingborg C, som tidigare hette Knutpunkten. I Ängelholm har pizzerian Tiramisu öppnat i passagen på Storgatan 48, i lokalen där den nu stängda asiatiska restaurangen Chai Hong legat i många år. Mera pizza, i Lund har Osteria Coco öppnat på Västra Mårtensgatan 10A. Där serveras också italienska smårätter, pasta och hemgjord gelato, alltså glass. I Helsingborg finns sedan 2016 en glassbar på Kullagatan som också heter Coco med samma ägare. I Lövestad i Sjöbo kommun har restaurangen Karlssons hörna stängt efter att bara ha varit öppen i ett par månader. Adressen var Södergatan 16. I Malmö har den libanesiska restaurangen Mahalle öppnat på Adelgatan 4. I lokalen där nattklubben Tunneln och innan dess Trocadero huserade på sin tid. Mahalle är en kedja med flera krogar i Danmark och det här är den första i Sverige. Smårätter, tapas och alkoholfritt är inriktningen. I Triangens köpcentrum i Malmö har modebutiken Design City öppnat. De säljer herr- och damkläder i lite mer mogen och dressad stil. Och en del av en liten kedja främst på västkusten. I Skåne finns de sedan tidigare på köpcentrumet Väla i Helsingborg.
Midsommar betyder av tradition att det är tävlingsdags i taltidningen. Denna gång är det jubilerande kungar som står i fokus.
Det är i år 500 år sedan Gustav Vasa blev utsedd till kung på riksdagen i Strängnäs den 6 juni 1523. Och bland annat i minne av detta firar Sverige sin nationaldag just den 6 juni. Som kung tog han namnet Gustav Vasa, eller Gustav den förste. Men i fråga 1 undrar vi vad hans efternamn var innan han blev kung. Var det 1. Eriksson, kryss Bernadotte eller 2. Gustavsson? I ett försök att få stöd för att avsätta Kristian den andre åkte Gustav Vasa till Dalarna. Och det sägs att han då åkte skidor mellan 2 orter. Och till minne av detta åks numera Vasaloppet mellan just dessa 2 orter den första söndagen i mars. Mellan vilka orter går Vasaloppet? Fundera på det medan vi hör upplösningen av årets Vasalopp.
Och nu är han inne på upploppet, nu är det 50 meter kvar. Här kommer Emil Persson med Nygård utmanare. Kommer närmare, men vinnaren heter Emil Persson. Han bryter den långa...
I år blev det alltså svensk seger genom Emil Persson. Fråga 2. Går Vasaloppet mellan 1. Sälen och Falun, kryss Sälen och Mora eller 2. Falun och Mora? I och med att Gustav Vasa blev kung så splittrades den så kallade Kalmarunionen. Fråga 3. Vilka länder ingick i denna union? Var det 1. Sverige, Danmark, Tyskland, kryss Sverige, Norge, Polen eller 2. Sverige, Norge, Danmark? Gustav Vasa gjorde Sverige till ett så kallat arvrike där kungens äldste son skulle ärva kronan. Gustav Vasa fick sammanlagt 11 barn, men vad hette hans äldste son som alltså blev kung efter honom? Det är fråga 4. Hette han 1. Erik den 14, kryss Karl den 12 eller 2. Gustav den 3? En annan kungajubilar är vår nuvarande kung, Karl den 16 Gustav, som i år firar 50 år på tronen. Han föddes den 30 april 1946 som enda son till arvprins Gustav Adolf och prinsessan Sibylla. Och de fick 5 barn. Först 4 döttrar, de så kallade Hagasessorna, Margareta, Birgitta, Desiree och Kristina. Och till sist Karl Gustav. På den här tiden gällde fortfarande att äldste sonen blev kung, en regel som ju Gustav Vasa införde. Men detta ändrades 1980 då den så kallade successionsordningen ändrades så att äldsta barnet, oavsett kön, skulle efterträda som regent. Och i fråga 5 undrar vi vem som står näst i tur i Sverige att efterträda kungen. Är det 1. Prinsessan Victoria, kryss prins Carl Philip eller 2. Prinsessan Estelle? När Gustav den 6 Adolf avled den 15 september 1973 så blev kronprins Carl Gustav, då 27 år gammal, Sveriges konung. Under hans tid som regent har Sverige hittills haft 13 statsministrar. Och i fråga 5 undrar vi vem som var statsminister när han tillträdde som kung 1973. Vi hör här den dåvarande statsministern inleda en extra konselj där kungen avlade sin konungaförsäkran.
Ers majestät, riksmarskalken har till mig överlämnat dödsbevis. Konung Gustav den 6 Adolf har avlidit på Helsingborgs lasarett den 15 september 1973 klockan 20.35. Den omedelbara dödsorsaken var lunginflammation. Dödsbeviset är undertecknat av förste livmedikus Gunnar Björk, TF-överläkare.
Fråga 6 var detta 1. Per Albin Hansson, kryss Olof Palme eller 2. Ingvar Carlsson? Kungen fortsatte sen med att bland annat uppge sitt valda kunganamn och valspråk.
Då min älskade förfader, Sveriges, Götes och Vendes konung, Gustav den sjätte Adolf avlidit, har jag efterträtt honom som vårt lands konung. Mitt konunganamn skall vara Karl den sextonde Gustav. Min konungatitel, Sveriges konung. Mitt valspråk.
Ja, vad valde Karl den sextonde Gustav för valspråk? Det är fråga 7. Var det 1, snille och smak? Kryss för Sverige i tiden? Eller 2, var redo, alltid redo? Nu ska vi höra kungen i ett tal från 1985 för att fira 550-årsjubileet av Sveriges riksdag efter ett möte som hölls i den här staden år 1435.
Distinguished foreign guests, herr talman, riksdagsledamöter, statsminister, kommunfullmäktiges ordförande, kära örebroare.
Det uppstod en viss förvirring och munterhet när kungen sa kära örebroare eftersom man inte var i Örebro. Fråga 8. Vilken stad befann man sig i för att fira 550-årsjubileet av Sveriges riksdag? Var det 1. Uppsala, kryss Sundsvall eller 2. Arboga? Och så ska vi ta oss utrikes. I början av maj i år kröntes en ny kung av Storbritannien under stor pompa och ståt.
Will you solemnly promise and swear to govern the peoples of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, your other realms and the territories to any of them belonging or pertaining, according to their respective laws and customs?
I solemnly promise so to do.
God save the king!
God save the king!
Prins Charles efterträdde sin mor, drottning Elisabeth den andra, som regent, och notan för kröningen sägs ha blivit långt över 1 miljard kronor. I fråga 9 undrar vi vilket kunganamn prins Charles valde. Var det 1. Charles den första, kryss Charles den andra, eller 2. Charles den tredje? Den här kröningen ägde rum i en av Storbritanniens mest kända katedraler, där alla kröningar i England och Storbritannien hållits ända sedan Wilhelm Erövrarens kröning år 1066, alltså för snart 1000 år sedan. Även kungliga bröllop och begravningar brukar hållas här. Fråga 10. Vad heter katedralen? Heter den 1. Notre Dame, kryss Westminster Abbey eller 2. Winchester Cathedral?
Det var 10 frågor om aktuella kungar. Som vanligt finns det fina priser att vinna. Första pris är, förutom den stora äran, en valfri musik-CD eller ljudbok i normalprisklassen. Andra pris, som vi lottar ut bland alla som skickat in, oavsett antal rätt, får också en valfri musik-CD eller ljudbok i normalprisklassen. Som tredje pris får man en mugg eller t-shirt med taltidningens stiliga logga på. Svaren behöver vi få in senast fredag den 30 juni. Och kontaktuppgifter finns i redaktionsrutan sist i tidningen. Tävlingsredaktör var Martin Holmström. Evenemangstipsen börjar med syntolkad film. Filmen Andra människors barn, som tidigare haft syntolkning och uppläst text för bio, har nu även fått syntolkning och uppläst text för tv, dvd och VOD. Filmen handlar om Rachel som är 40 år och inte har barn. Hon inleder ett förhållande med Ali, vars 4-åriga dotter hon fäster sig djupt vid. På Kulturen i Lund tar man med publiken på en lekfull tidsresa genom 3 olika århundraden och fokuserar på hur trender och mode har format och modellerat våra kroppar efter rådande skönhetsideal. Familjeföreställningen har premiär den 27 juni och det är kulturens pedagoger som levandegör historia i museiparken. Några av dem man får träffa är ett fåfängt syskonpar som följer 1770-talets trender från Paris. En fru från 1800-talet som är noga med krinolinens vidd. Även 1970-talets platåskor spelar roll i denna lekfulla tidsresa som spelas tisdag till fredag från den 27 juni till den 14 juli med start klockan 13 och klockan 14.30. Platsen är Kulturen, Tegnérsplatsen 6 och föreställningen passar barn från 7 år. Biljetterna bokas via Kulturens hemsida eller av Biletto. Och barn upp till 18 år går gratis medan vuxna betalar 168 kronor och pensionär eller student 115 kronor. Även inträde till kulturen ingår i det här biljettpriset. I hälsoträdgården i Kristianstad blir det pladder i rabatten varje onsdag klockan 13.30 i sommar. Hälsoträdgården ligger i Tivoliparken med adressen Tivolibadsgatan 4. Och man får gärna ta med sig egen fika. Den 28 juni är det trädgårdsmästaren Hermine Wendt Linder som inledde med att guida i trädgården och berätta hur den föddes, vilka tankar som fanns då och hur den har vuxit fram och fungerar idag. Den 5 juli blir det sommarbokprat med quiz som bibliotekarierna från biblioteken i stan håller i. Den 12 juli fortsätter programmet med Tea for Two på badhotellet. En fartfylld musikföreställning med humor, glitter och elegans. Den 19 juli blir en vandring bland träden i parken med en arborist. Qigong, prova på, står på programmet den 26 juli. Trio Öst och Väst spelar den 2 augusti. Och den 9 augusti fortsätter det med rubriken Tivoliparken, från betesmark till nöjespark. Och den 16 augusti bjuds det upp till dans för alla. Det hela avslutas med somriga toner med Dan den 23 augusti, då klarinettisten Dan Larsson ger en sommarkonsert som varvas med berättelser och skrönor. Ingen föranmälan behövs för de här evenemangen. I Vinslöv blir det berättarteater på Västergårda. Ahalledag med Ingvar Andersson och Maria Ingvarsdotter. Skrönor och berättelser av bland andra Piraten, Daniel Rydsjö och Olle Adolfsson. Premiär den 29 juni klockan 19 och sen spelas den torsdag till lördag en månad framåt till den 29 juli. På lördagar börjar föreställningarna klockan 16 men annars är det 19 som gäller. Entréavgiften är 200 kronor och det är kontantbetalning som gäller. Biljetter bokas på telefon 044 815 48. Och adressen till Vinslövs hembygdsförenings Västergårda är Boarpsvägen 30. Från den 30 juni till den 1 juli blir det streetfoodfestival på Stortorget i Malmö med massor av mat, dryck, tävlingar och musik. Bland annat ska en kandidat i både SM i streetfood och sweetfood utses. Festivalen fortsätter sedan under sommaren till Stockholm och sen Göteborg. Från 11 på förmiddagen till 23 på kvällen är festivalen i Malmö öppen och det är fri entré. Historiedetektiverna är en vandrande teaterföreställning i Simrishamn som spelas den 2, 9, 16, 23 och 30 juli samt den 6 augusti klockan 11 till 12.30 och utgår från Tullhusstranden. Medverkar gör skådespelaren och manusförfattaren Boel Marie Larsson och Lena Alebo som gör skådespelardebut. Med utgångspunkt i gammal och ny kunskap om staden tas publiken genom stadens gator och berättelser från medeltiden och fram till idag får nytt liv i 5 akter. Biljetterna kostar 200 kronor per person. En familjebiljett för 2 vuxna och 2 barn kostar 400 kronor. Annars kostar en barnbiljett 50 kronor. Sövde Amfiteater har 2 stora konserter under sommaren. Den 2 juli kommer Donna and the Dynamos och uppträder klockan 19. Biljetterna kostar 390 kronor plus en serviceavgift på 30 kronor. Tixter säljer biljetterna till denna konsert med trion från originaluppsättningen av Mamma Mia, bestående av Gunilla Backman, Susie Eriksson och Charlotte Strandberg. Förband är Rockabilly Fabulous. Och den 13 juli håller Thomas Stenström konsert med början klockan 20. Biljetterna kostar 520 kronor plus serviceavgift på 30 kronor. Även här är det Tixter som säljer och Sövde Amfiteater har adress Sövdeborgsvägen 29-17 i Sövde. Den 4 juli klockan 21 ger artisten och sångaren Frida Gren en gratiskonsert i Ystad i Rådhusparken. Med på scen är Kristoffer Saar. Biljettinformation. Kulturen i Lund 046 35 04 00. Tixter 0771 47 70 70. Österlens museum 0414 81 96 70. Kalendern vecka 26 börjar med måndagen den 26 juni då Rakel och Lea har namnsdag. I riksdagen är det interpellationsdebatt där riksdagsledamöterna ställer frågor till ministrarna. Och en fråga till arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Persson Liberalerna från socialdemokraten Serkan Köse är om ministern har samrått med Arbetsförmedlingen om konsekvenserna av resursnedskärningar som väntas när myndigheten behöver spara. Och vilka åtgärder som övervägs eller diskuterats för att mildra de negativa effekterna. Vill man följa denna och andra debatter så direkt sänds de via riksdagens webb-tv från klockan 11. Det är två FN-dagar, både den internationella solidaritetsdagen för tortyroffer och den internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika. För 60 år sedan höll den dåvarande amerikanske presidenten John F. Kennedy ett berömt tal under ett mycket välbesökt möte i Västberlin.
Two thousand years ago, the proudest boast was Civis Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner.
Och med det här talet och de berömda orden Ich bin ein Berliner visade John F. Kennedy att de allierade inte tänkte överge Västberlin som då låg omgärdat av det kommunistiskt styrda Östtyskland. Den brittiske sångaren, organisten och låtskrivaren Georgie Fame fyller 80 år. Han har också under sin långa karriär hunnit spela med flera svenska storband. Och hans hits Yeah Yeah och Bonnie and Clyde spelades flitigt under inte minst 60-talet. Betydligt yngre är den amerikanska sångerskan och skådespelerskan Ariana Grande som fyller 30 år. Och för drygt 6 år sedan när hon höll en konsert på Manchester Arena genomförde en självmordsbombare ett attentat och 22 människor dödades. 2 veckor senare hölls en välgörenhetskonsert för att hedra offren och där Ariana Grande var en av dem som medverkade. Tisdagen den 27 juni är det Selma och Fingal som firar namnsdag. På spåret domaren, komikern och språkvetaren Fredrik Lindström fyller 60 år. Han har dessutom hunnit med att regissera film, skriva manus till tv-serier och varit programledare för Värsta språket och Svenska dialektmysterier. En annan detalj på CV:t är att han var en av busringarna i radioprogrammet Hassan som gick i P3 på 90-talet. Onsdagen den 28 juni har Leo namnsdag. Torsdagen den 29 juni är det EU-toppmöte i Bryssel där Europeiska rådet sammanträder under 2 dagar. Under toppmötet kommer stats- och regeringscheferna fokusera på utvecklingen i Rysslands krig mot Ukraina. Till exempel den omfattande förstörelsen av Kachovka-dammen vid floden Dnipr och de enorma humanitära och ekologiska följderna som händelsen orsakat. Även ekonomisk politik och migration står på agendan. För 65 år sedan blev Brasilien världsmästare i fotboll genom att besegra Sverige med 5-2 i finalen på Råsunda stadion i Solna. Och detta är hittills enda gången som fotbolls-VM har spelats i Sverige. Och det svenska silvret är den bästa svenska placeringen i herrfotbolls-VM någonsin. Och att mästerskapet spelades i Sverige och att det gick så bra för hemmalaget, det sägs ha gjort att det blev ett stort uppsving för försäljningen av tv-apparater. Peter och Petra har namnsdag. Fredagen den 30 juni är dagens namn Elof och Leif. Kungen och drottningen besöker en högtidsgudstjänst i Lunds domkyrka med anledning av domkyrkans 900-årsjubileum. Hårdrocksgitarristen Yngwie Malmsteen fyller 60 år. Och det är 70 år sedan barnboksförfattaren och illustratören Elsa Beskow avled. Tomtebobana, Putte i blåbärskogen och flera böcker om tant Grön, tant Brun och tant Gredelin är bara några av alla hennes sagoböcker som generationer av barn läst, lyssnat på och bläddrat i. Lördagen den 1 juli firar Aron och Miriam namnsdag. Och det är också dagen då Sverige, efter att i ett halvår varit ordförandeland i EU, lämnar över till Spanien. Och i arbetet ingår att under den 6-månadersperiod som ordförandeskapet varar leda möten på alla nivåer i rådet. I Frankrike börjar cykeltävlingen Tour de France och håller på till den 23 juli. Den första etappen är 18,2 mil lång och körs i trakterna av Bilbao. För 260 år sedan, eller närmare bestämt 1863, inleddes den blodigaste drabbningen i amerikanska inbördeskriget i Gettysburg i Pennsylvania. Slaget vid Gettysburg mellan en nordstatsarmé och en sydstatsarmé varade till den 3 juli och flera tusen döda i respektive armé blev en vändpunkt i kriget som nordstatssidan vann. Och för 130 år sedan invigdes järnvägen Saltsjöbanan mellan Slussen i Stockholm och den då nybyggda förorten Saltsjöbaden. Och 1913 blev banan en av de första i Sverige som elektrifierades. Från början slutade den dock några hundra meter från Slussen och först 1935, i samband med byggandet av trafikplatsen där, drogs banan ända fram. Men för närvarande så är Saltsjöbanan avstängd eftersom den rustas upp och är ersatt med buss under hela det här året. Söndagen den 2 juli har Rosa och Rosita namnsdag. Friidrottstävlingen Diamond League kommer till Stockholm och tävlingarna avgörs på Stockholms stadion. Den colombianska politikern, antikorruptionskämpen och förra presidentkandidaten Ingrid Betancourt blev för 15 år sedan tillsammans med 14 andra i gisslan fritagna av colombianska säkerhetsstyrkor ur den fångenskap hos Farc-gerillan där hon hade suttit i över 6 år.
Den regionala delen av anslagstavlan har inbjudningar från SRF Skåne. Först till en helg den 18-20 augusti där du kan komma igång med ditt golfspelande. Vi kommer att träna och spela på Degeberga Vittskövle Golfklubb där Måns Lundberg håller i träningen. Vi bor i fyrbäddsstugor i Degeberga Stugby, några kilometer från klubben. Frukost och lunch anordnas på plats. Resor mellan boendet och klubben ordnas av SRF. Då middagarna bekostas av varje deltagare bestämmer vi själva hur vi gör med kvällsmaten. I stugbyn finns möjlighet till grillning. Synskadade har förtur till golfhelgen. Mer erfarna spelare får vara med i mån av plats. Har du inte egna klubbor finns klubbor att låna. Kostnad 500 kronor per person. Vänta med inbetalningen tills du fått bekräftelsen så du vet att du kommer med. Du kan betala till Bankgiro 484-0989 eller swisha 123 312 62 99. Glöm inte att skriva ditt namn och golfläger. Vill du ha inbetalningsavi så säg till när du anmäler dig. Anmälan är öppen till den 29 juni på SRF Skånes telefon 040 777 75 eller e-post skane@srf.nu. Vi behöver veta din synstatus för att kunna beräkna antal medhjälpare och eventuella matallergier. Har du möjlighet att ta med egen medhjälpare så är det positivt. Denna betalar ingen avgift. SRF Skåne står för reskostnaderna efter kvitton inkommit senast 3 månader efteråt samt endast inom Skåne. Bor du utanför så betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Och vid annat färdsätt än färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från aktivitetsansvarig finnas. Bekräftelse skickas ut efter sista anmälningsdag och vid frågor ring Johnny Ekström 0739 09 39 45. Varmt välkomna önskar arbetsgruppen Sport och hälsa. I år fyller Synskadades Riksförbund SRF Skåne 100 år och det vill vi fira tillsammans med alla er medlemmar. Lördagen den 4 november blir en stor jubileumsfest på Malmö Live. Vi börjar klockan 13 med föreläsningar, bland annat om SRFs historia. Fika serveras under eftermiddagen. Klockan 17 förflyttar vi oss till den stora kongresslokalen för ett glas bubbel och stand-up med musikern och komikern Johan Seige. Sen avnjuter vi en 3-rättersmiddag följt av musikunderhållning. Till middagen ingår ett dryckespaket och vill man ha mer att dricka så finns en bar i lokalen med kontantfri kortbetalning. Festen slutar klockan 23 och att delta i jubileet är gratis. SRF Skåne kommer att ordna bussar från olika platser i Skåne. Men information om exakta tider och upphämtningsplatser kommer senare. Oavsett om du åker med bussarna eller väljer att ta färdtjänst får du betala 30 kronor för resan medan resterande betalas av SRF Skåne efter insändande av kvitto. Anmälan görs till SRF Skånes kansli och den är öppen till och med den 30 juni och sen öppnar den igen efter kansliets semester den 1 augusti och är sedan öppen till den 15 augusti. Meddela vid anmälan om du behöver ledsagning, äter någon specialkost, om du använder något hjälpmedel eller om det är något annat vi behöver känna till samt om du vill åka buss. Antalet platser är begränsade. I behov kommer ett urval att göras för att hela distriktet ska vara representerat. Du kan avanmäla dig utan kostnad fram till den 25 september. Efter detta datum får du betala en avgift på 500 kronor. Om du har med dig någon anhörig eller egen ledsagare måste den personen också vara medlem i någon av SRF Skånes lokalföreningar. Undantaget är ledsagare som anlitas och får arvode från distriktet. Bekräftelse skickas ut efter sommaren. Varmt välkomna att fira SRF Skåne med oss. Vi passar också på att önska er alla en trevlig sommar. Hälsar SRF Skånes styrelse och jubileumsgrupp. Vi avslutar den regionala tavlan med en ändring i den regionala kollektivtrafiken och det gäller tågen. Ett större banarbete gör att Pågatågen som kör mellan Malmö och Helsingborg via Teckomatorp ställs in mellan Eslöv och Helsingborg. Detta från måndag den 26 juni klockan 00.00 ända till och med 27 augusti. Bussar ska ersätta via alla mellanstationer. Anslagstavlan för sydvästra Skåne har ett antal inbjudningar från SRF Malmö Svedala. Först till sin dagverksamhet. Måndag den 26 maj klockan 13-15 träffas vi och umgås med fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdag den 27 maj klockan 13-15:15 blir det bingo och fika. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Och man anmäler sig till kansliet om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala hälsar sen välkommen till grillkväll på Öresunds Funkis för detta handikappbadet lördag den 1 juli klockan 18. Vi äter och dricker gott, umgås och har det trevligt. På grillen finns kött och vegetariskt alternativ. Du tar själv med dig vad du vill dricka, glas och bestick. Medlemmar betalar 150 kronor via bankgiro 192-9645 eller med Swish till 123 077 80 50 senast onsdag den 28 juni. Övriga betalar 200 kronor. Skriv ditt namn och vilken aktivitet det gäller. Anmäl dig till kansliet, telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se senast måndag den 26 juni. Glöm inte att meddela vad du vill äta och om du behöver inbetalningskort. Behöver man komma i kontakt med någon under lördagen så kan man ringa Maj-Britt Ryman 070 324 6609 eller Mikael Werngren 076 191 0466. Som vanligt stannar någon av oss kvar tills sista färdtjänstbilen kommit. Du blir aldrig lämnad ensam. Välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala inbjuder också till några programpunkter i samarbete med Malmö sommarscen. Alltid med fri entré och under bar himmel. Torsdag den 6 juli klockan 19-20 gestaltas Malmöförfattaren Marie Anderssons texter genom högläsning och musik av skådespelaren Birte Heribertsson och musikern Thomas Teller Jönsson på St. Pauli kyrkogård på adressen Nobelvägen 123. Onsdag 12 juli klockan 19-20 uppträder sångerskan Marie Bergman med Lasse Englund på Pildamsteatern på John Erikssons väg 43 i Malmö. Reserverade platser på första raden passar bäst för rullstolar och rullatorer. Torsdag 13 juli klockan 19-20 läser Maria Mansbach ur sina Malmöbaserade romaner Bara roligt och hit men inte längre. Det sker på Falsterboplan eller Jesusparken, Nobelvägen 5. Pianisten Thomas Teller Jönsson tolkar litteraturen musikaliskt. Torsdag 20 juli klockan 19-19.40 spelar cellisten Åsa Gärstad ett specialskrivet ljudverk med inspiration av både myter, vetenskapliga fakta och sinnebilder kring månen. Detta sker i Rönnholmsparken på Nordlinsväg 86. Till alla de programpunkterna är det samling mellan 17.45 och 18.00. Fredag 21 juli klockan 22 visas Lukas Moodyssons film Fucking Åmål på Linnéplatsen vid den höga Pegasus-statyn i Slottsparken, intill den stora dammen, adress Kung Oscars väg. Handling. Agnes är ensammast i hela världen. Hon är så förälskad i en viss person att hjärtat nästan går sönder. Längd 1 timme och 29 minuter, men först visas 13 minuter långa kortfilmen Real om Robert och Victor som är 15 år och bästa vänner. Sakta förstår vi att det finns mer än vänskap mellan dem. Lördag 22 juli visas spelfilmen Coda om en hörande dotter till döva föräldrar. Detta i Rönnholmsparken på Nordlinsväg 86. Före filmen blir ett samtal i samarbete med Malmö Dövas förening om representation och vilka som får synas på filmduken. Samtalet börjar 21.30, filmen visas 22.00. Och alla filmerna syntolkas. Syntolkningen nås via appen Movie Talk. Ta med sitt underlag och gärna egen picknickkorg. Till filmerna kanske biogodis istället. Glöm inte att ta med vatten. En sommarvärd från Malmö sommarscen och ledsagare från SRF Malmö Svedala möter upp på adresserna. Och som vanligt stannar någon av oss kvar tills alla bilar kommit. Anmäl dig till kansliet senast måndag 3 juli, utom för Marie Andersson-kvällen som har 26 juni som sista anmälningsdag. Glöm inte att meddela anmälan om du behöver ledsagning. Har du frågor eller behöver avboka när kansliet inte är öppet så kan du ringa 070 324 6609. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till lunch på Borgeby slott. Fredag den 11 augusti klockan 12-16. Slottet ligger i Lomma kommun vid Löddeå. Och det sjuder av liv i en unik miljö där de historiska vingslagen gör sig påminna. Restaurangens goda luncher drar gäster från när och fjärran. Ni kan botanisera i de olika butikerna, boka tid hos frisören eller bli förevigade av fotografen. I slottslogen firas det bröllop inramad av parkens inbjudande grönska. Föreningen bjuder på lunchen. Vi vet ännu inte vad som kommer att serveras. Berätta om du behov av särskild kost eller om du behöver ledsagare under dagen. Vi kommer att bli serverade vid borden. Du betalar din resa själv. Anmäl dig snarast till kansliet, dock senast torsdag den 6 juli. Säg till vid anmälan om du inte har färdtjänst så ordnar vi med samåkning. Du bokar din resa till Borgeby slott på adressen Borgeby slottsväg 13 i Bjärred för att vara framme klockan 12. Hemresan beställer du till klockan 16. Och någon av oss stannar som vanligt kvar. Behöver du komma i kontakt med någon den 11 augusti, ring Maj-Britt. Vi ses på slottet, hälsar SRF Malmö Svedalas styrelse. SRF Malmö Svedala bjuder in dig till en konsertkväll på Malmö Arena fredag den 27 oktober klockan 19.30. Vi träffas utanför huvudentrén klockan 18 och adressen är Hyllie stationsplan 2. Amazing Classics är en föreställning där klassisk musik möter en spektakulär scenshow. Musiken framförs av Symfoniorkestern Stockholm Concert Orchestra tillsammans med operasolisterna Malena Ernman och Rickard Söderberg. På scen medverkar även en stor kör, Malmö P3 sångare samt flera akrobater och dansare. Hela 120 personer på scen. En musikalisk resa med luftakrobatik, pyroteknik och ljusdesign. Hur lång konserten är vet vi ännu inte. Vi har ett begränsat antal biljetter. Priset är 895 kronor. Ledsagare går kostnadsfritt. Anmäl dig snarast till kansliet och senast torsdag den 6 juli. Din anmälan är bindande efter detta datum. Berätta om du behöver ledsagning eller inbetalningskort. Du betalar in på föreningens bankgiro eller med Swish senast torsdag den 31 augusti. Glöm inte att skriva Malmö Arena och namnet på deltagaren. Uppstår problem med din resa till arenan kan du ringa Maj-Britt. Välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in till konsert på Stadsteatern i Lund, The Simon & Garfunkel Story, söndag den 12 november klockan 18. Vi träffas klockan 17 och vi har tänkt att tåget från Malmö till Lund för den som vill. Annars kan du boka färdtjänst till teatern och adressen Kiljangatan 13 i Lund. Det är en av de absolut populäraste hyllningskonserterna i världen som återkommer till Sverige. Föreställningen har hyllats runt om i världen. Dean Elliott som Paul Simon och Johnny Smart som Art Garfunkel är helt fantastiska och har fått kritiker och publik att jubla världen över. Under kvällen får publiken, förutom historien om dem, höra alla stora hits som Mrs. Robinson, Bridge Over Troubled Water, Scarborough Fair, The Boxer, The Sound of Silence och många fler. Föreställningen är 2 timmar och 20 minuter cirka inklusive paus. Biljetterna kostar 595 kronor och ledsagare går gratis. Sista anmälan är torsdag den 6 juli, men vi har ett begränsat antal biljetter så anmäl dig snarast. Anmälan är bindande efter detta datum och berätta om du behöver ledsagning eller inbetalningskort. Betala in till Föreningens bankgiro senast fredag den 29 september. Och glöm inte att skriva Simon & Garfunkel och namnet på deltagaren. Välkomna till en fantastisk konsertkväll, önskar styrelsen. Och vi avslutar med några tillfälliga ändringar i den lokala busstrafiken i Malmö. På Kantyxegatan börjar man bygga om linje 31 hållplats Skogholmsgatan läge B onsdag morgon denna vecka. Fram till den 7 juli klockan 16 ersätter en tillfällig hållplats 100 meter bakåt i bussens färdriktning. På Bellevuevägen gör ett vägarbete att stadsbuss 1 och 4 hållplats Bellevue Park A stänger mellan den 26 juni klockan 7 till dagen därpå klockan 16. Under tiden finns en tillfällig stolpe 100 meter framåt på samma gata. På David Hallsgatan gör ett arbete att stadsbuss 2 och 6 får ta en annan väg från 5 på morgonen den 26 juni till den 28 juni klockan 16. Under den tiden stannar de inte som vanligt på hållplatserna Davidshall och Gustav Adolfs torg. Med hänvisning till hållplatsen Triangeln A och B samt för tvåan de tillfälliga Gustav Adolfs torg M och R som ligger på Stora Nygatan. Och stadsbuss 8 stannar vid tillfälliga stolpar på Amiralsbron cirka 400 meter österut. Anslagstavlan för norra, mellersta och sydöstra Skåne börjar med att SRF Bjuvklippan Åstorp bjuder in sina medlemmar och medlemmarna i SRF Ängelholm Båsta och SRF Norra Skåne till följande aktiviteter. Kost och motion på Röstånga Gästis den 4-6 augusti på programmet. Tips, promenader, boccaspel och en föreläsning av en person vi inte avslöjar i förväg. Vi har alltid haft väldigt trevligt under denna aktivitet med mycket skratt och samkväm. Dessutom lär man sig alltid något nytt av varandra som kan förbättra ens situation som synskadad. Framförallt om man fått synskadan på äldre dagar. Avgift per person 1500 kronor för del i dubbelrum, 1750 kronor för enkelrum. Anmäl er till er förening så fort som möjligt. samt till en bussutflykt till Österlen den 22 augusti. Vi startar vår rundtur på Österlen kryddor där vi får höra om kryddodling och om säsongens smaksättningstips. På gårdsbutiken kan vi handla allt det goda som har skördats från kryddfälten. På Köpingsbergs vingård får vi sedan berätta allt vi behöver veta om mousserande vin. Och det blir provsmakning av deras viner. Sen lunch på Örums nygård där vi får höra om hur ett grisstall blev till ett hotell och restaurang. Efter en lunch med kaffe och kaka åker vi vidare till Petersborgs gård där de berättar allt om allt de odlar. Vi får se deras senapstillverkning och prova på deras prisbelönta senapsvarianter. Sista stoppet blir på gårdsbutiken i Grönröd där vi får en liten presentation och eftermiddagskaffe. Pris per person 500 kronor. Sista anmälningsdag 1 augusti. Efter anmälan får ni besked om var och när ni ska gå på bussen. Hur ni ska betala aktiviteten som ni anmäler till får ni reda på när ni anmält er. Och anmäl er till följande. SRF Norra Skåne, Anna-Lena på telefon 0703 60 06 47. SRF Bjuvklippan Åstorp, Birgitta 0760 47 13 11. Eller till Lena 0793 40 17 31. SRF Ängelholm Båstad 0431 30 59 69. Eller till Marie Nilsson 0709 14 40 58. Har du matallergi, glöm inte att tala om det när du anmäler dig. Välkomna, hälsar Björne Kristensen för SRF Bjuvklippan Åstorp. SRF Lundabygden bjuder in till kolonivandring den 4 juli. Vår ciceron Conny tar oss med på en liten rundvandring i det närliggande koloniområdet Västra Sommarstan. Efter en härlig promenad slår vi oss ner i de vackra omgivningarna och njuter av en kopp kaffe och en kaka. Tid tisdag den 4 juli klockan 13.30 till 16. Plats Västra Sommarstadens koloniområde med adress Maskinvägen 6. Sista anmälningsdag 3 juli. Till Silla på 070 640 11 23. Varmt välkommen. Och SRF Lundabygden håller också semesterstängt på kansliet under perioden 3 juli till den 4 augusti. När det gäller något brådskande går det bra att kontakta ordförande Rune Persson på 070 533 44 82. Styrelsen och kanslipersonalen önskar er alla en trevlig sommar. SRF Ringsjöbygden meddelar att trivselträffen den 28 juni på Café Våfflan är flyttad till ett nytt datum, nämligen onsdag den 19 juli. Vi träffas klockan 14 till 16, men såklart får ni stanna längre om ni vill. Föreningen bjuder på fikat. Adressen är Trollsjögatan 32 i Eslöv. Anmäl dig till Birgitta senast den 12 juli på telefon 0413 54 13 33 eller 070 55 03 261. Och vi avslutar med en liten ändring i den lokala busstrafiken. I Lund har ett arbete fått stadsbuss 5 mot Robilund att ta en annan väg. Hållplatsen Annedalsvägen läge A är stängd med hänvisning till hållplatsen Bondevägen läge A som ligger drygt 400 meter framåt i bussens färdriktning på just Bondevägen. Och så ska det vara där till den 7 juli klockan 16. Och det var hela innehållet i veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag den 29 juni. Och då återstår det bara att önska glad midsommar.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!